From the conference center at
Temple Square. Conference centret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av programmet utan skriftlig tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bröder och systrar, vi välkomnar er denna eftermiddag till den femte och avslutande sessionen av den 184:e årliga halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar via radio, television, internet eller satellitöverföring. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Goodliffe och Linda Margetts vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Lo, the mighty God appearing. Inledningsbön får vi sedan av äldste David F. Evans i de 70:s koren.
Thank you. Our dear Father in heaven, as we come before thee at the beginning.
Vår kära Fader i himlen, när vi kommer inför dig i början av den sista sessionen på konferensen, uttrycker vi djup tacksamhet för undervisning vi har fått när vi samlats för att höra ditt ord genom dina profeter och andra som har ombetts att tala. Vi har längtat, Fader, efter denna helg, och vi är så tacksamma för tillfället att vara tillsammans och låta vår tro stärkt i tillfället att höra ditt ord. Vi ber att du under den här sessionen ska ha din ande över oss, att här ska finnas frid och att din ande ska utgjutas i rikt mått, så att vi kan gå framåt enligt med din vilja. Välsigna varje talare, alla som sjunger eller talar. Vi vill att vi ska alla ha din ande med oss. Vi är tacksamma, Fader, för att vi har förmånen att få stödja president Månsson som din profet. Och vi ber dig uppehålla honom och alla de 12 under alla omständigheter i deras liv. Vi inviger detta möte åt dig och ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nu får vi nöjet att höra ifrån äldsterna M. Russell Ballard och Richard G. Scott i de 12 apostlarnas quorum. Efter dem talar äldste Carlos A. Gudae i de 70s quorum, som håller sitt tal på sitt modersmål, portugisiska. Engelsk undertext visas på skärmarna i konferenscentret.
Recently a friend of mine took his son on a trip down.
Nyligen tog en god vän med sig sin son på en tur nerför Coloradofloden genom Cataract Canyon i Utah. Dalgången är berömd för sin 23 kilometer långa sträcka med forsar som kan vara mycket farliga. De hade förberett sig för äventyret genom att noga gå igenom innehållet på National Park Services webbplats, där det finns viktig information om personlig förberedelse och vanliga dolda faror. I början av turen gick en erfaren färdledare igenom viktiga säkerhetsföreskrifter. Han betonade 3 huvudregler som skulle skydda gruppen under forsfärden. Regel 1. Stanna i båten. Regel 2. Bär alltid flytväst. Regel 3. Håll dig alltid fast med båda händerna. Och sen sa han med ännu större eftertryck: kom framförallt ihåg regel 1. Stanna i båten. Det här äventyret påminner mig om vår jordiska färd. De flesta av oss upplever perioder i vårt liv där vi uppskattar livets stilla vatten. Vid andra tider råkar vi ut för forsar som bildligt talat kan jämföras med forsarna under 23 kilometer sträckan genom Cataract Canyon. Svårigheter som kan bestå i kroppslig eller psykisk ohälsa, förlust av en nära anhörig, brustna drömmar och förhoppningar, och för några en troskris när de ställs inför livets problem, frågor och tvivel. Herren har i sin godhet ordnat med hjälp. En båt, viktig utrustning som flytvästar och erfarna färdledare som ger ledning och säkerhetsföreskrifter för att hjälpa oss klara av livets flod till slutmålet. Vi tänker först på regel 1. Stanna kvar i båten. President Brigham Young använde ofta uttrycket det gamla skeppet Sion som metafor för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Han sa vid ett tillfälle: vi är mitt ute på havet. Det drar ihop sig till storm. Och som sjömännen säger, så är hon illa ute. Jag tänker inte stanna här, säger en. Jag tror inte att det här är skeppet Sion. Men vi är ju mitt ute på havet. Det bryr jag mig inte om. Jag stannar inte här. Han kastar av sig rocken och hoppar över bord. Men drunknar han inte då? Jo visst. Så är det med dem som lämnar den här kyrkan. Den är det gamla skeppet Sion. Låt oss stanna kvar på det. Vid ett annat tillfälle sa president Yang att han också var orolig för att människor skulle gå vilse när de blir välsignade, när livet leker. Så här sa han: där i lugnt väder, när det gamla skeppet Sion seglar i stilla bris och allt är fridfullt på däck, det är då som några av bröderna vill ge sig ut i valbåtarna för att bada. Några drunknar, några driver bort och andra återvänder till skeppet. Låt oss hålla oss kvar vid det gamla skeppet, så för hon oss i hamn i säkerhet. Ni behöver inte oroa er. Slutligen påminde president Yang de heliga: vi är ombord på det gamla skeppet Sion. Gud står vid rodret och han stannar kvar där. Allt är väl. Sjung halleluja, för Herren är här. Han befaller och leder oss. Om det heliga obetingat litar på sin Gud, aldrig överger sina förbund eller sin Gud, leder han oss rätt. Med tanke på de svårigheter vi alla står inför idag, hur stannar vi kvar på det gamla skeppet Sion? Så här: Vi behöver uppleva fortsatt omvändelse genom att öka vår tro på Jesus Kristus i vårt liv och vår trofasthet mot hans evangelium. Inte en gång, utan gång på gång, regelbundet. Alma frågade, och se nu säger jag er, mina bröder och systrar, om ni har upplevt en hjärtats förändring och om ni har känt er manade att sjunga sången om den återlösande kärleken, så vill jag fråga, har ni den känslan nu? De erfarna färdledarna kan jämföras med kyrkans apostlar och profeter och inspirerade lokala prästadöms- och biorganisationsledare. De hjälper oss fram till vårt slutmål i trygghet. Nyligen talade jag vid seminariet för nya missionspresidenter och gav följande råd: håll missionens blick riktad på kyrkans ledare. Vi för er inte, och vi kan inte föra er vilse. När ni lär er missionärer att rikta blicken på oss, lär dem då att aldrig följa dem som tror att de vet mer om hur kyrkans angelägenheter ska handhas än vår himmelske fader och Herren Jesus Kristus, genom de prästsamfundsledare som har nycklarna till att presidera. Jag har i min verksamhet upptäckt att de som gått vilse och är förvirrade, typiskt nog, är de som oftast glömt att när första presidentskapet och de 12 apostlarnas korum talar med en röst, så är det Herrens röst för den tidpunkten. Herren påminner oss, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma. Med andra ord, lämna de skeppet, det gamla skeppet Sion. De avfaller. Tragiskt nog får de ofta uppleva oönskade följder på kort sikt och så småningom på lång sikt, inte bara för egen del utan också i sina familjers liv. Våra lokala ledare i kyrkan har, i likhet med vana färdledare, lärt av livets erfarenheter. De har fått utbildning och vägledning av apostlar och profeter och andra ämbetsmän i kyrkan. Och det som är ännu viktigare, de har undervisats av Herren själv. Vid ett annat tillfälle i år talade jag till de unga vuxna i kyrkan vid KUVs brasafton i maj. Jag sa: jag har hört att vissa människor anser att kyrkans ledare lever inuti en bubbla. Vad de glömmer är att vi är erfarna män och kvinnor och att vi har levt våra liv på så många platser och arbetat med så många olika människor med olika bakgrund. Våra nuvarande uppdrag inom kyrkan för oss bokstavligen jorden runt, där vi träffar världens politiska, religiösa och humanitära ledare och ledare i affärsvärlden. Vi har besökt ledare i Vita huset i Washington och nationers och religioners ledare världen runt, men vi har också besökt de enklaste familjer och personer på jorden. Om ni noga beaktar vårt liv och vårt tjänande, håller ni nog med om att vi ser och upplever världen på ett sätt som få andra gör. Ni inser då att vi lever i en bubbla, utanför bubblan, mer än de flesta. Det är något med kyrkans ledares visdom, enskilt och som grupp, som borde ge lite tröst. Vi har upplevt allt, inklusive följderna av olika samhällslagar, handlingsprogram, besvikelser, tragedier och dödsfall i våra egna familjer. Vi är inte omedvetna om det liv som ni lever. Tillsammans med regel 1 som jag förklarat, kom också i hegreglerna 2 och 3. Bär alltid flytväst och håll dig fast med båda händerna. Herrens ord i skrifterna och i apostlarnas och profeternas undervisning ger råd och ledning som, om de följs, fungerar som andliga flytvästar och som hjälper oss veta hur vi ska hålla oss fast med båda händerna. Vi behöver bli som Mosias söner som blev starka i kunskapen om sanningen. Vi kan bli män och kvinnor med sunt förstånd. Det kan vi bara uppnå om vi flitigt utforskar skrifterna för att vi ska kunna få kännedom om Guds ord. När vi utforskar skrifterna och nuvarande och tidigare apostlars och profeters ord bör vi koncentrera oss på att studera, leva efter och älska Kristi lära. Förutom att göra personliga skriftstudier till en vana måste vi göra som Mosias söner och hänge oss åt mycket bön och fasta. Det verkar som om de här sakerna som är svåra att mäta är av stor vikt. Koncentrera dig på de här enkla sakerna och låt inte annat avleda din uppmärksamhet. Jag känner människor som inte stannat i båten och inte hållit sig fast med båda händerna under prövningar och svårigheter, eller som inte har stannat i båten när det har varit förhållandevis lugnt. Och jag har iakttagit att många av dem har tappat sitt fokus på evangeliets centrala sanningar. Det var ju faktiskt de som var skälet till att de är med i kyrkan från början. Skälet till att de aktivt och hängivet levde efter evangeliets normer och var till välsignelse för andra genom hängivet tjänande. Deras fokus på hur kyrkan var en plats för andlig näring och utveckling. Joseph Smith undervisade om den här centrala sanningen. De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus, att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta. Om vi håller blicken fäst på Herren utlovas vi en ojämförlig välsignelse Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut in till änden, se, så säger Fadern, ni skall få evigt liv. Ibland börjar trofasta sista dagars heliga och uppriktiga undersökare koncentrera sig på tilläggen istället för på grundläggande principer, det vill säga, Satan frestar oss att låta vår uppmärksamhet avledas från det återställda evangeliets enkla och klara budskap. Det här leder ofta till att de slutar ta sakramentet därför att de haft fokus på, ja, är helt upptagna av, mindre viktiga seder eller lärosatser. Andra koncentrerar sig på de frågor och tvivel de har. Att ha frågor och uppleva tvivel är naturligtvis inte oförenligt med ett hängivet lärjungeskap. Nyligen sa första presidentskapets råd och de 12 apostlarnas forum, vi förstår att medlemmar i kyrkan ibland har frågor om kyrkans lära, historia eller handlingssätt. Medlemmar har alltid frihet att ställa sådana frågor och uppriktigt söka större insikt. Tänk på, Joseph Smith själv hade frågor som inledde återställelsen. Han var en sökare och fann i likhet med Abraham svaren på sina viktigaste frågor i livet. De viktiga frågorna handlar om det som betyder allra mest. Vår himmelske faders plan och frälsarens försoning. Vårt sökande bör leda till att vi blir goda, kärleksfulla, förlåtande, tålmodiga, hängivna lärjungar. Vi måste vara villiga, som Paulus sa, att bära varandras bördor. Så uppfyller vi Kristi lag. Att bära varandras bördor innebär att hjälpa, stödja och förstå alla som är sjuka, svaga, fattiga i anden och kroppen. De som söker och de som är bekymrade och också andra medlemmar. Lärjungar samt ledare i kyrkan som kallats av Herren att verka en tid. Bröder och systrar, sitt kvar i båten. Använd flytväst och håll er fast med båda händerna. Undvik allt som avleder uppmärksamheten. Och om någon av er har fallit ur båten ska vi leta efter er, hitta er, hjälpa er och dra er upp på det gamla skeppet Sion i säkerhet, där Gud vår fader och Herren Jesus Kristus står vid rodret och leder oss rätt. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
When Adam and Eve were in the garden.
När Adam och Eva var i Edens lustgård blev det riklig välsignelse med allt de behövde för sitt dagliga uppehälle. De hade inga svårigheter, utmaningar eller smärtor. Eftersom de hade aldrig upplevt svåra tider visste de inte att de kunde vara lyckliga. De hade aldrig upplevt oro, så de kunde inte känna frid. Så småningom överträdde Adam och Eva budet att inte äta av frukten från trädet med kunskap om gott och ont. Därför var de inte längre kvar i ett tillstånd av oskuld. De började erfara motsatsens princip. De började råka ut för sjukdomar som försvagade deras hälsa. De började känna sorg såväl som glädje. Genom att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten introducerades kunskapen om gott och ont i världen. Deras val gjorde det möjligt för var och en av oss att komma till jorden för att bli prövade. Vi har blivit välsignade med handlingsfrihet som är förmånen att fatta beslut och att vara ansvarig för dessa beslut. Fallet möjliggjorde känslor av både glädje och sorg i våra liv.
We are able to understand peace.
Vi kan förstå frid eftersom vi kan känna oro. Vår himmelske fader visste att det här skulle ske med oss. Allt en del av hans perfekta lyxsalighetsplan. Han förberedde en väg genom sin fullständigt lydige son Jesus Kristus, vår frälsare, vars försoning kan övervinna varje svårighet vi upplever under jordelivet. Vi lever i påfrestande tider. Jag behöver inte nämna alla källor till ont i världen. Det är inte nödvändigt att beskriva alla de utmaningar och hjärtesorger som är en del av jordelivet. Var och en av oss är väl förtrogen med vår egen kamp med frestelser, smärta och sorg. Vi undervisades i förutvaron om att vårt syfte med att komma hit var att förbli testade, prövade och för att anstränga oss. Vi visste att vi skulle möta motståndarens ondska. Ibland kan det kännas som om vi är mer medvetna om jordelivets negativa sidor än om dess positiva. Profeten Lehi lärde: ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Trots alla negativa utmaningar vi har i livet måste vi ta oss tid att aktivt utöva vår tro. Sådant utövande inbjuder den positiva, trosfyllda kraften i Jesu Kristi försoning till våra liv. Vår himmelske fader har givit oss verktyg för att hjälpa oss att komma till Kristus och utöva tro på hans försoning. När de här verktygen blir grundläggande vanor visar de den enklaste vägen till att finna frid i jordelivets utmaningar. Idag har jag valt att ta upp 4 av dessa verktyg. När jag talar, utvärdera gärna ditt eget personliga bruk av varje verktyg. Sök sedan Herrens vägledning för att avgöra hur du bättre kan använda vart ett av dem. Det första verktyget är bönen. Välj att samtala ofta med din himmelske fader. Ta dig tid varje dag för att dela dina tankar och känslor med honom. Berätta för honom allt som rör dig. Han är intresserad av de viktigaste såväl som de mest triviala sidorna av ditt liv. Dela hela skalan av känslor och upplevelser med honom. Eftersom han respekterar din handlingsfrihet kommer han aldrig tvinga dig att be till honom. Men allt eftersom du utövar handlingsfrihet och inkluderar honom i varje aspekt av ditt dagliga liv kommer ditt hjärta att börja fyllas av hoppfull frid. Den friden fokuserar på evigt ljus på dina svårigheter. Det hjälper dig hantera de här utmaningarna på ett evigt perspektiv. Föräldrar, hjälp till att skydda era barn genom att rusta dem morgon och kväll med familjebönens kraft. Barn bombarderas dagligen med ondska från begär, girighet, stolthet och många andra syndfulla beteenden. Skydda era barn från det negativa världsliga inflytandet genom att beväpna dem med det kraftfullaste välsignelse som kommer av familjebönen. Familjebön borde vara en daglig prioritet som inte är förhandlingsbar. Det andra verktyget är att studera Guds ord i skrifterna och de levande profeternas ord. Vi talar med Gud genom bön. Han kommunicerar oftast tillbaka till oss genom sitt skrivna ord. För att veta hur den gudomliges röst låter och känns, läs hans ord. Studera skrifterna och begrunda dem. Gör dem till en väsentlig del av det dagliga livet. Om du vill att dina barn ska känna igen, förstå och handla enligt andens maningar, måste du studera skrifterna med dem. Fall inte för Satans lögn att du inte har tid att studera skrifterna. Välj att ta dig tid till att studera dem. Att dagligen mätta sig med Guds ord är viktigare än sömn, skola, arbete, tv-program, videospel eller sociala medier. Du kan behöva omorganisera dina prioriteter för att få tid till att studera Guds ord. Om så är fallet, gör det. Det finns många profetiska löften om välsignelse som kommer av dagliga studier i skrifterna. Jag instämmer och ger det här löftet. Om du avsätter tid varje dag, personligt och i din familj, till att studera Guds ord, så kommer frid råda i ditt liv. Den friden kommer inte utifrån världen. Friden kommer inifrån ditt hem, din familj och ditt eget hjärta. Den är en andens gåva. Den strålar ut från dig och påverkar andra i världen omkring dig. Du gör något mycket betydelsefullt när du bidrar till den ökande friden i världen. Jag säger inte att du inte får några prövningar. Kom ihåg att när Adam och Eva var i lustgården och var fria från prövningar, kunde de ändå inte uppleva glädje, lycka och frid. Prövningar är en viktig del av jordelivet. Genom dagliga, konsekventa skriftstudier finner du frid i tumultet omkring dig och styrka att motstå frestelser. Du utvecklar en stark tro på Guds nåd och vet genom Jesu Kristi försoning kommer allt ställas till rätta enligt Guds tidplan. När du arbetar på att stärka din familj och främja frid, bör du komma ihåg det tredje verktyget. Familjens hemafton varje vecka. Var försiktig så att inte hemafton bara blir till något som du kommer på efter en hektisk dag. Bestäm att din familj ska vara hemma tillsammans på måndagskvällen. Låt inte jobbkrav, idrott, aktiviteter, läxor eller något annat bli viktigare än tiden ni tillbringar tillsammans hemma med familjen. Strukturen på er kväll har inte lika stor betydelse som den tid ni lägger ner. Evangeliet bör undervisas både formellt och informellt. Gör det till en meningsfull upplevelse för varje familjemedlem. Familjens hemafton är ett värdefull stund att bära vittnesbörd i en trygg miljö. Att lära sig att undervisa, planera, organisera. Att stärka familjebanden. Att utveckla familjetraditioner. Att samtala med varandra. Och framförallt för att ha riktigt roligt. slutligen. På generalkonferensen i april förkunnade syster Linda Reeves-Järvt: jag måste vittna om välsignelsen av dagliga skriftstudier och bön och hemafton varje vecka. Det är just det här vanorna som tar bort stressen, ger våra liv inriktning och beskyddar våra hem. Syster Reeves är en mycket vis kvinna. Med kraft uppmanar jag er att söka få ett eget vittnesbörd om de här tre avgörande vanorna. Det fjärde verktyget är att besöka templet. Vi vet alla att det inte finns någon plats på jorden som är mer fridfull än Guds tempel. Om du inte har en tempelrekommendation, uppfyll kraven för att få en. När du har en rekommendation, använd den ofta. Planera en regelbunden tid för att vara i templet. Låt inte någon eller något hindra dig från att vara där. När du är i templet, lyssna till orden i förrättningarna. Begrunda dem. Be om dem. Och sök att förstå deras innebörd. Templet är en av de bästa platserna för att förstå kraften i Jesu Kristi försoning. Sök honom där. Kom ihåg att många välsignelser kommer av att ta med sina egna släktnamn till templet. De här fyra verktygen är grundläggande vanor som förankrar ditt liv till kraften i Jesu Kristi försoning. Kom ihåg att frälsaren är fridsfursten. Frid i detta jordiska liv kommer genom hans försoningsoffer. När vi konsekvent ber morgon och kväll, studerar skrifterna dagligen, har hemafton varje vecka och besöker templet regelbundet, följer vi aktivt hans inbjudan att komma till honom. Ju mer vi utvecklar de här vanorna, desto mer angelägen Satan om att skada oss, men desto mindre hans förmåga att göra det. Genom att använda de här verktygen utövar vi vår handlingsfrihet att ta emot försoningsoffrets fullständiga välsignelser. Jag påstår inte att alla livets svårigheter försvinner när du gör allt det här. Vi kom till jordlivet just för att växa genom prövningar. Prövningar hjälper oss att bli mer lika vår himmelske fader, och Jesu Kristi försoning gör det möjligt för oss att uthärda de här utmaningarna. Jag vittnar om att när vi aktivt kommer till honom kan vi uthärda varje frestelse, varje hjärtesorg, varje utmaning vi möter. I Jesu Kristi namn. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Vilken förmån det är att vara en del av denna historiska konferens när talare har möjligheten att tala i sitt eget modersmål. När jag senast stod vid denna talarstol så oroade jag mig för mitt engelska uttal. Nu så oroar jag mig för min portugisiska och dess hastighet. Jag vill inte prata snabbare än undertexten. Alla har vi upplevt eller kommer att uppleva när stunder kommer när vi ska fatta viktiga beslut. Vilket yrke ska jag välja? Ska jag gå ut som missionär? Är hon den som jag borde gifta mig med? Ibland så kan en liten förändring i våra liv få avgörande följder. President Uchtdorf har sagt: då jag under åren tjänat Herren har jag insett att skillnaden mellan lycka och elände hos de enskilda i äktenskap och i familjer i grund och botten ofta handlar om ett kursfel på endast några få grader. Så hur kan vi undvika de här små felberäkningarna? Jag ska illustrera mitt budskap med en personlig upplevelse. I slutet av 80-talet bestod vår unga familj av min fru Monica, två av våra nu fyra barn och mig. Vi bodde i São Paulo i Brasilien. Jag arbetade för ett bra företag. Jag var färdig med mina studier och hade nyligen blivit avlöst som biskop i vår församling. Livet lekte och allting verkade vara som det skulle vara. Tills en dag en gammal vän kom på besök. När han skulle gå så sa han någonting som gjorde mig lite osäker. Han sa: Carlos, allting verkar gå bra för dig, familjen, ditt jobb och ditt tjänande i kyrkan. Men kommer de välsignelser som utlovas i din patriarkaliska välsignelse att uppfyllas om du fortsätter att leva som du gör nu? Jag hade aldrig tänkt på min patriarkaliska välsignelse på det sättet. Jag läste den då och då, men aldrig för att se framtida välsignelser och utvärdera hur jag levde nu. Efter hans besök så tänkte jag på min patriarkaliska välsignelse och undrade: om vi fortsätter att leva som vi gör nu, blir de utlovade välsignelserna uppfyllda? Efter att ha tänkt på saken ett tag så fick jag en känsla av att vissa förändringar behövdes, speciellt vad som gällde utbildning och yrke. Det var inget val mellan rätt och fel, utan mellan vad som var bra och någonting bättre, som Oaks lärde oss när han sa: när vi överväger olika val bör vi komma ihåg att det inte räcker att någonting är bra. Andra val är bättre och ytterligare andra är bäst. Hur kan vi då vara säkra på att vi fattar de bästa besluten? Här är några principer som jag har lärt mig. Första principen: vi måste ha målet i sikte när vi begrundar våra alternativ. Om vi fattar beslut som kan påverka livet för oss själva och de vi älskar utan att se på följderna, så kan det medföra vissa risker. Om vi däremot tänker igenom vilka följder besluten kan få, så ser vi tydligare vilken vi bör följa. Att förstå vilka vi är och varför vi är här och vad Herren förväntar sig av oss i det här livet är en del av att ha en tydlig vision. Vi kan finna exempel i skrifterna på hur en klar bild behövdes för att visa vilken väg som var rätt. Mose talade med Herren ansikte mot ansikte. Han lärde sig om frälsningsplanen och förstod därför bättre sin roll som profet för Israels insamling. Och Gud talade till Mose och sade: se, jag är Herren Gud den allsmäktige, och jag ska visa dig mina händers verk. Och jag har ett uppdrag åt dig, min son Mose. Eftersom Mose förstod det här så kunde han uthärda många års lidande i öknen och leda Israel tillbaka till deras hem. Den store profeten Lehi i Mormons bok drömde och såg en syn där han fick veta att han hade fått uppdraget att leda sin familj till ett utlovat land. Och det hände sig att Herren i en dröm befallde min far att han skulle ta med sig sin familj och bege sig ut i vildmarken. Och han lämnade sitt hus och sitt arveland och sitt guld och sitt silver och sina dyrbarheter. Lehi var trogen sin syn trots svårigheterna med resan och med att behöva lämna sitt bekväma liv i Jerusalem. Profeten Joseph Smith är ett annat stort exempel. Genom de många uppenbarelser som följde på den första synen så kunde han genomföra sitt uppdrag att återställa allting. Och vi då? Vad förväntar sig Herren av oss? Vi behöver inte se en ängel för att förstå. Vi har skrifterna, templet, levande profeter, vår patriarkaliska välsignelse, inspirerade ledare och framförallt rätten att ta emot personlig uppenbarelse som vägledning. Andra principen: vi måste vara beredda på de utmaningar som kommer. De bästa vägarna i livet är sällan de lättaste. Ofta är det precis tvärtom. Vi kan se till exempel på de profeter som jag just nämnde. Mose, Lehi och Joseph Smith hade inga lätta resor trots att de fattade rätt beslut. Är vi villiga att betala priset för våra beslut? Är vi beredda att lämna vår bekvämlighetszon för att nå någonting bättre? För att återgå till upplevelsen med min patriarkaliska välsignelse så drog jag slutsatsen att jag borde skaffa mer utbildning och söka stipendium från ett amerikanskt universitet. Om jag blev antagen skulle jag behöva lämna mitt arbete, sälja allt vi hade och komma och bo i USA som stipendiat i 2 år. Pro som Toffel och Gemat blev de största utmaningarna och det tog 3 långa år av förberedelser, många nej och några kanske innan jag blev antagen till ett universitet. Jag minns fortfarande telefonsamtalet som jag fick i slutet av 3:e året från den som var ansvarig. Han sa: Carlos, jag har några goda och några dåliga nyheter. Den goda nyheten är att du är en av de 3 finalisterna i år. Det fanns bara 1 ledig plats just då. Den dåliga nyheten är att de andra 2 kandidaterna är söner till viktiga personer. Och så har vi dig. Jag svarade snabbt: och jag är en Guds son. Lyckligtvis så var det inte vår jordiska härkomst som avgjorde saken och jag blev antagen det året. Vi är barn till en allsmäktig Gud. Han är vår fader. Han älskar oss. Och han har en plan för oss. Vi är inte här i det här livet för att slösa bort vår tid, bli gamla och dö. Gud vill att vi ska växa och nå vår potential. Med president Thomas Monsons ord: var och en av er har möjlighet att lära och tillväxa. Oavsett om ni är ensamstående eller gifta, ökar kunskap intellektuellt och andligt så att den till fullo motsvarar er gudomliga möjlighet. 3. principen. Vi behöver dela den här visionen med de som vi älskar. Leha gjorde flera försök att hjälpa Laman och Lemuel att förstå hur viktig den förändring de gjorde var. Det faktum att de inte delade faderns vision gjorde att de klagade under resan. Nefi, å andra sidan, sökte Herren för att få se det som hans far hade sett. Och det hände sedan att jag, Nefi, hade hört alla mina fars ord om det han sett i en syn, önskade jag att även jag skulle få se och höra och veta allt detta genom den helige andens kraft. Med den visionen kunde Nefi både övervinna svårigheterna på resan och leda sin familj när det blev nödvändigt. Det är mycket troligt att de vi älskar påverkas när vi väljer en viss väg. Och några får också uppleva resultaten av vårt val med oss. Förhoppningsvis så kan de se det vi ser och dela vår övertygelse. Det är inte alltid möjligt, men när det händer så blir resan mycket lättare. I den personliga upplevelse som jag använde så behövde jag otvivelaktigt min frus stöd. Barnen var fortfarande små och hade inte så mycket att säga till dem, men min frus stöd var ovärderligt. Jag minns att Monica och jag i början ofta behövde diskutera ändringar i planen tills hon kände sig nöjd med den och så blev övertygad. Den här gemensamma visionen gjorde att hon inte bara stöttade mig i förändringen utan också blev en viktig del i dess framgång. En viktig del i dess framgång. Jag vet att Herren har en plan för oss i det här livet. Han känner oss. Att det går bra för oss betyder inte att vi inte då och då bör fundera över att det finns någonting som är bättre. Kommer de välsignelser som utlovas att uppfyllas? Gud lever, han är vår fader, Jesus Kristus lever och jag vet att genom hans försoningsoffer kan vi finna styrkan att övervinna våra dagliga utmaningar. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kören och församlingen står nu upp och sjunger tillsammans Räkna Guds gåvor, nummer 167 i Svenska psalmboken. Efter sången så får vi höra från äldsterna Alan F. Packer och Hugo E. Martinez i de 70s kvorum. Äldste Martinez håller sitt tal på spanska. Och efter hans tal sjunger kören Jag är Guds lilla barn. Efter musiknumret får vi höra från äldste Larry S. Catcher i de 70s kvorum. Efter honom talar äldste David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 184th.
Detta är den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Som scout i 12-åring åldern fick jag ett mycket välkommet tillskott till min scoututrustning. En liten yxa med kraftigt läderfodral. Vid nästa hike kom vi fram till läget efter mörkrets inbrott, våta och kalla på grund av den djupa snön. Allt jag kunde tänka på var att göra upp en stor, sprakande brasa. Jag började hugga upp ett nedfallet trä med min nya yxa. När jag högg blev jag frustrerad, för den verkade inte klyva trädet särskilt bra. I min frustration tog jag i hårdare, återvände besviken till lägret med bara några få vedträn. I skenet från någon annans eld upptäckte jag vad problemet var. Jag hade inte tagit av fodralet från yxan. Däremot kan jag berätta att det kraftiga lädret hade gått i bitar. Lektionen var: i min iver att hugga blev jag distraherad från annat som var viktigt. När vi strävar efter upphöjelse måste vi arbeta på alla krav och inte låta oss distraheras genom att fokusera på ett eller två krav eller på andra ovidkommande saker. När vi söker Guds rike leder det till lycka och glädje. Om det behövs, måste vi vara villiga att ändra oss. Små förändringar, ofta, är mindre smärtsamma och omvälvande än stora kursändringar. Ganska nyligen reste syster Packer och jag till flera främmande länder. Vi gjorde i ordning pass och andra dokument. Vi fick sprutor, hälsoundersökningar, visa och stämplar. När vi kom fram inspekterades våra dokument och när vi uppfyllt alla krav tilläts vi komma in. Att dugliggöra sig för upphöjelse är som att förbereda sig för att besöka ett främmande land. Alla måste skaffa ett andligt pass. Vi bestämmer inte kraven, men vi måste uppfylla dem allihop. Frälsningsplanen innehåller alla läror, lagar, bud och förrättningar som behövs för att alla ska kvalificera oss för upphöjelse. Genom Kristi försoning kan sedan hela människosläktet frälsas. Kyrkan hjälper oss men kan inte göra det åt oss. Att kvalificera sig för upphöjelse blir det främsta målet i vårt liv. Kristus grundade sin kyrka för att hjälpa oss. Han har kallat 15 män som vi uppehåller som profeter, siare och uppenbarare för att leda kyrkan och undervisa folket. Första presidentskapet och det 12 forum har samma makt och myndighet som seniorapostlen som utsätts till kyrkans president. De 70 forum är kallade att hjälpa till. Det var inte ledarna som ställde kraven för vår upphöjelse. Det var Gud. Ledarna är kallade att undervisa, förklara, uppmana och till och med varna så att vi håller oss på rätt kurs. Som det förklaras i handboken. Kyrkan koncentrerar sig på gudagivna ansvar när det gäller att uppfullgöra sitt syfte att hjälpa den enskilde och familjen att nå upphöjelse. Till dessa ansvarsuppgifter hör hjälpa medlemmar att leva efter Jesu Kristi evangelium, samla Israel genom missionsarbete, ta hand om fattiga och behövande och möjliggöra de dödas frälsning genom att bygga tempel och utföra ställföredande förrättningar. Dessa 4 fokusområden och alla andra lagar, bud och förordningar är krav och de är inte frivilliga. Genom Jesu Kristi försoning och genom att göra allt det här lägger vi till de stämplar som krävs i våra andliga pass. Under den här konferensen blir vi undervisade om förändringar som hjälper oss alla att bli bättre förberedda. Familjen står i centrum för frälsningsplanen och det är kanske därför den kallas lyxalighetsplanen. President Packer har sagt: det främsta syftet med all verksamhet i kyrkan är att en man och hans hustru och deras barn kan vara lyckliga i sina hem. President Spencer Kimball sa: vår framgång enskilt och som kyrka beror till stor del på hur trofast vi anstränger oss att efterleva evangeliet i hemmet. Tempeltjänst och släktforskning är en del av att efterleva evangeliet i hemmet. Det bör vara en familjeaktivitet snarare än en kyrkoaktivitet. Det har lagts förnyad betoning på tempeltjänst och släktforskning från första presidentskapet och de 12 forum. Om du följer den uppmaningen ökas din och din familjs glädje och lycka. I Lärande förbunden läser vi: Herrens stora dag är nära. Låt oss därför som en kyrka och ett folk och som sista dagens heliga offra ett offer åt Herren i rättfärdighet. Och låt oss i hans heliga tempel lägga fram en bok som innehåller uppteckningarna om våra döda som på alla sätt ska vara värdig att tas emot. Den här boken förbereds med hjälp av uppgifter från kyrkans databas med namn och förrättningar. Jag kontrollerar och lägger till uppgifter i den här databasen eftersom jag vill att namnen på alla de jag älskar ska vara med i boken. Vill inte du det? I Läran och förbunden kapitel 128 läser vi: ty vi kan inte fullkomliggöras utan våra förfäder. Inte heller kan de fullkomliggöras utan oss. Släktforskning är mer än genealogi, regler, namn, datum och platser. Det handlar inte bara om att fokusera på det förflutna. Det handlar också om nuet när vi skapar vår egen historia. Det handlar om framtiden, när vi formar framtidens historia genom våra efterkommande. När till exempel en ung mor berättar om sin släkt och visar bilder för sina barn, då ägnar hon sig åt släkthistoria. Liksom vi tar del av sakramentet, går på möten, läser skrifterna och ber personliga böner, bör släktforskning och tempeltjänst vara en del av vår personliga gudsdyrkan. Gensvaret från våra ungdomar och andra att följa profetens uppmaningar har varit inspirerande och visar att det här arbetet kan och bör utföras av alla medlemmar, oavsett ålder. Som äldste Quentin Cook sa, vi har läran, templen och tekniken. Arbetet är numera mycket enklare och begränsat bara av antalet medlemmar som prioriterar det. Arbetet kräver fortfarande tid och uppoffringar, men alla kan göra det och med relativ lätthet jämfört med för bara några år sedan. För att hjälpa medlemmarna har kyrkan samlat uppteckningar och tagit fram verktyg så att mycket av arbetet kan utföras i våra egna hem eller församlingsbyggnader och i templet. De flesta hindren har tagits bort. Vilken uppfattning vi än haft tidigare så är det annorlunda nu. Men det finns ett hinder som kyrkan inte kan ta bort. En persons motvilja mot att utföra det här arbetet. Allt som krävs är ett beslut och en liten ansträngning. Det tar inte mycket tid. Om vi bara konsekvent lägger ner en liten stund på arbetet så upplever vi glädjen i det. Fatta beslutet, ta ett steg, lär och be andra hjälpa dig. Det gör de. De namn du finner och tar med dig till templet blir uppteckningarna i boken. Trots den dramatiska ökningen av antalet medlemmar som deltar, finner vi att relativt få medlemmar släktforskar regelbundet och utför tempelförrättningar för sin släkt. Det innebär att vi behöver ändra våra prioriteter. Kämpa inte emot förändringen, utan omfamna den. Förändringen är en del av lyxalighetsplanen. Det här arbetet behöver göras inte för kyrkans skull, utan för våra dödas och vår egen skull. Vi och våra avlidna förfäder behöver stämplarna i våra andliga pass. Våra familjer kan bara bli sammansvetsade över generationsgränserna i templen genom beseglande förrättningar. Stegen är enkla. Hitta ett namn och ta med det till templet. Så småningom kan du också hjälpa andra göra samma sak. Med några få undantag kan alla göra det här. Påtagliga välsignelser åtföljer det här arbetet. Många föräldrar och ledare är bekymrade över världens nuvarande tillstånd och hur det påverkar familjer och unga. Äldste Bednar har lovat, jag inbjuder kyrkans unga att lära sig om och uppleva Elias ande. Jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv. Bröder och systrar, det är dags att ta av fodralet från våra yxor och skrida till verket. Vi får inte offra vår eller våra familjers upphöjelse på grund av mindre viktiga intressen. Det här är Guds verk som ska utföras av både medlemmar och icke-medlemmar, unga och gamla, män och kvinnor. Jag slutar med första versen i psalm 324 i engelska psalmboken med ett ord ändrat. Stå upp ni, o ni, Guds folk, glöm det som ringa är, hjärta och själ och styrka ge att tjäna kungars kung. Jesus Kristus är konungen. Jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.
En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
I Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige ges vi möjlighet och den personliga välsignelsen att tjäna. Under min tid som medlem har jag tjänat på många olika sätt, precis som broder Udine Falabella, far till äldste Enrique R. Falabella, brukade säga. Tjänar man, så tjänar man. Tjänar man inte, tjänar man ingenting till. Det är ord som vi behöver hålla i vårt sinne och vårt hjärta. När jag har sökt vägledning för mitt tjänande har jag funnit mycket tröst i att minnas att frälsaren fokuserar på den enskilde och på familjen. Hans kärlek och mild omsorg om individen har lärt mig att han vet hur värdefullt vart och ett av vår himmelska faders barn är och att vi nödvändigtvis måste se till att var och en får hjälp och styrkt genom Jesu Kristi evangelium. I skrifterna läser vi: kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar och endast förde en enda själ till mig, hur stor ska då inte er glädje vara tillsammans med honom i min faders rike? Varje själ är mycket värdefull för Gud, för vi är hans barn och vi har potential att bli lika honom. Jesu Kristi kärlek måste vara vår vägvisare om vi ska kunna bli medvetna om deras behov som vi kan hjälpa på något sätt. Vår Herre Jesus Kristi lärdomar visar oss vägen. Och det är så vårt personliga tjänande börjar. Vi upptäcker behov och uppfyller dem. Som syster Linda K. Burton, hjälpföreningens generalpresident, sa: observera först och sen tjäna. President Monson är ett stort föredöme på den här principen. I januari 2005 så presiderar han över en konferens för prästerhemsledare i Puerto Rico och visar hur frälsaren och hans tjänare tjänar andra enskilt. Vid slutet av det underbara mötet började president Monson hälsa på alla de närvarande prästerhemsledarna. Plötsligt märkte han att en av dem höll sig på lite avstånd för sig själv. President Monson gick då iväg från gruppen mot den brodern och talade med honom. Med rörelse i rösten berättade José R. Zayas för honom att det var ett under att han hade kommit fram till honom, och det var ett svar på de böner som han och hans fru Yolanda hade uppsänt före mötet. Han berättade för president Monson att hans dotter var mycket sjuk och han hade med sig ett brev från sin fru som hon ville att president Monson skulle få. Broder Zayas hade sagt till sin fru att det vore omöjligt eftersom president Monson skulle vara allt för upptagen. Han lyssnade på berättelsen och bad att få brevet som han sedan tyst läste. Sen stoppade han det i kostymfickan och sa till broder Zayas att han skulle göra det som de bett honom om. På det sättet fick den här familjen uppleva vår Herre Jesu Kristi beröring genom hans tjänare. Jag tror att frälsarens ord i liknelsen om den barmhärtige samariten gäller oss. Gå du och gör som han. År 1998 så drabbade orkanen George Puerto Rico och orsakade stor förödelse. Syster Martinez, våra fem barn och jag överlevde den hårda stormen och dess orkanvindar genom att stanna kvar i vårt hem. Men i 2 veckor så var vi utan rinnande vatten och elektricitet. När vårt vattenförråd tog slut så var det svårt att få tag i mer. Jag kommer aldrig att glömma de bröder som hjälpte oss genom att förse oss med denna dyrbara vätska. Och inte heller glömmer jag hur kärleksfullt systrarna hjälpte oss. Germán Colón kom till vårt hus med en stor plastbehållare med vatten i en pickup. Han sa att han gjorde det med hans ord: jag vet att ni har små barn som behöver vatten. Ett par dagar senare så lastade bröderna Munoz och Gomez tre stora vattentankar på en lastbilsflak. De dök upp oväntat hos oss och fyllde alla vattenflaskor som vi hade med dricksvatten och erbjöd även våra grannar att fylla sina. Våra böner besvarades genom deras personliga tjänande. Ansiktena på dessa tre bröder återspeglar verkligen den kärlek som Jesus Kristus har för oss. Och deras hjälp, eller med andra ord, deras verkliga tjänande gav oss mycket mer än vatten. För varje son eller dotter är vetskapen att människor är intresserade av och värnar om deras välfärd livsviktig. Jag vittnar om att vår Herre Jesus Kristus känner oss personligen. Därför så ger de oss det vi behöver så att vi har möjlighet att nå våra gudomliga potential. Längs vägen placerar de människor som hjälper oss. Sen, när vi kan bli redskap i deras händer, så kan vi tjäna och hjälpa dem som de genom uppenbarelse visar oss. På det här sättet når Herren Jesus Kristus ut till alla vår himmelska faders barn. Den gode herden ska samla alla sina får. Och han samlar in dem ett och ett när de använder sin moraliska handlingsfrihet. Efter att ha hört hans tjänares röst och tagit emot deras hjälp. Då känner de igen hans röst och följer honom. Sånt personligt tjänande är nödvändigt om vi ska kunna hålla våra dopförbund. Och på samma sätt är det viktigt för oss att vara goda exempel på en Kristi lärjunge för dem som vi kan sprida hans evangelium till. När vi öppnar våra munnar och delar med oss av Jesu Kristi återställda evangelium så blir vi hans underherdar med uppgiften att ge näring åt fåren och lammen i hans jord. Vi blir de svaga och ringa människofiskarna. Vårt personliga tjänande begränsas inte till de levande på den här jorden. Vi kan också utföra arbete för de döda. För de som lever i andevärlden och som under sitt jordeliv inte hade möjlighet att ta emot de frälsande förrättningarna i Jesu Kristi evangelium. Vi kan också föra dagbok och skriva vår släkthistoria för att vända de levandes hjärtan mot de levande och de levandes hjärtan mot sina förfäder. Det handlar om att länka samman vår släkt generation för generation i eviga band. När vi gör det blir vi frälsare på Sionsberg. Vi har den speciella möjligheten att vara redskap i hans händer. Vi kan vara så i vårt äktenskap, i vår familj, med våra vänner och med vår nästa. Det är vårt personliga tjänande som sanna lärjungar till Jesus Kristus. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara en främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Att vi må göra detta är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
As given me and earthly home. Brothers and sisters.
Bröder och systrar, det beslut vi fattar i det här livet har stor inverkan på riktningen i vårt eviga liv. Det finns både synliga och osynliga krafter. Det fick jag uppleva för ungefär 5 år sedan på ett sätt som nästan kostade mig livet. Vi reste med familjen i södra Oman. Vi beslöt att koppla av på stranden längs Indiska oceanens kust. Strax efter vår ankomst frågade vår 16-åriga dotter Nelly om hon fick simma ut till vad som såg ut som ett sanddrev. Jag lade märke till den brytande vågen och sa till henne att jag skulle simma dit först, för jag tänkte det kanske fanns farliga strömmar. Efter att ha simmat en liten stund ropade jag på min fru och frågade om jag var nära sanddrevet. Hon svarade: du har simmat förbi det. Utan att veta hade jag fångats i en undervattensström och drogs snabbt ut till havs. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det enda jag kom på var att vända om och simma tillbaka mot stranden. Det var helt fel att göra så. Det kändes hopplöst. Krafter bortom min kontroll drog mig längre ut till havet. Det som gjorde det hela värre var att min fru litade på mitt omdöme och hade följt efter mig. Bröder och systrar, jag trodde att jag med sannolikhet inte skulle överleva och att jag skulle, genom mitt beslut även skulle orsaka min hustrus död. Efter stora ansträngningar och vad jag tror var gudomligt ingripande rörde våra fötter vid sandbotten och vi kunde tryggt gå tillbaka till våra vänner och vår dotter. Det finns många strömmar i jordelivet. En del ofarliga, andra är det inte. President Kimball lärde att det finns starka krafter i vårt liv som påminner om de osynliga strömmarna i havet. Dessa krafter är verkliga. Vi bör aldrig bortse ifrån dem. Låt mig berätta om en annan ström, en gudomlig ström som har blivit till stor välsignelse i mitt liv. Jag är omvänd till kyrkan. Före min omvändelse var min ambition i livet att åka skidor. Och därför flyttade jag till Europa efter high school för att förverkliga min önskan. Efter många månader, vad som verkar vara ett idealiskt liv, kände jag att jag borde ge mig av. På den tiden förstod jag inte källan till den känslan, men jag valde att följa den. Jag hamnade i Provo, Utah, med några goda vänner som, precis som jag, tillhörde en annan kyrka. I Provo träffade jag människor som levde på ett helt annat sätt än jag. Jag drogs till dem men förstod inte varför. Till en början gjorde jag motstånd mot de här känslorna, men jag fann snart en frid och tröst som jag aldrig förr upplevt. Jag började fångas av en annan ström. En som förde mig till kunskap om en kärleksfull himmelsk fader och hans son Jesus Kristus. Jag döptes, mina vänner, 1972. Den nya ström jag valde att följa, Jesu Kristi evangelium, gav mig inriktning och mening åt mitt liv. Men den saknade inte utmaningar. Allt var nytt för mig. Ibland kände jag mig vilsen och förvirrad. Både vänner och släktingar orsakade frågor och svårigheter. Jag var tvungen att välja. Vissa av deras frågor skapade tvivel och osäkerhet. Det var ett viktigt val. Vart skulle jag vända mig för att få svar? Det fanns många som ville övertyga mig om att jag var på fel väg. Undervattensströmmar som bestämde sig för att dra iväg mig från fridfulla strömmar som hade blivit en underbar källa till glädje. Jag lärde mig klart och tydligt förstå principen att det fanns en motsats i allting och vikten att handla av egen fri vilja och inte överge min handlingsfrihet för andras skull. Jag ställde mig frågan: varför skulle jag vända mig bort från det som gett mig så stor tröst? Som Herren påminner Oliver Cowdery, talade jag inte fri till ditt sinne om detta. Jag hade haft en liknande upplevelse. Därför vände jag mig än mer beslutsam till en kärleksfull himmels fader, till skrifterna och till vänner jag litade på. Ändå fanns det många frågor jag inte kunde besvara. Hur skulle jag hantera osäkerheten de skapade? Istället för att låta dem förstöra den frid och glädje som kommit in i mitt liv, valde jag att lägga dem åt sidan ett tag och lita på att Herren i sin tid skulle uppenbara allting. Jag fann tröst i hans ord till profeten Josef: se, ni är små barn och ni kan inte bära allt nu. Ni måste växa till i nåd och kunskap om sanningen. Jag valde att inte överge det jag visste var sant genom att följa en okänd en tvivelaktig ström, en potentiell undervattensström. Som äldste Eldon Tanner sa, lärde jag mig hur mycket visare och bättre är att det inte för människan att ta emot evangeliets enkla sanningar och att i tro acceptera ting som hon inte kan förstå. Innebär det här att det inte finns utrymme för ärliga frågor? Frågade en unge pojke som sökte tillflykt i en helig lund med önskan att få veta vilken kyrka alla kyrkan skulle sluta sig till. Håll lärna förbunden i handen och vet att mycket av det som uppenbarat sig denna inspirerade upptäckning är resultatet av ödmjukt sanningssökande som Josef upptäckte. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och han ska få den. Genom att ställa uppriktiga frågor och söka gudomliga svar lär vi oss rad på rad, bud på bud, allt eftersom vi tillväxer i kunskap och visdom. Frågan är inte, finns det rum för ärliga uppriktiga frågor, utan vart vänder jag mig för att finna sanning när frågor uppstår? Är jag klok nog att hålla fast vid det som jag vet är sant, trots att jag har vissa frågor? Jag vittnar om att det finns en gudomlig källa, en som vet allting, ända från begynnelsen. Allting är närvarande för honom. Skrifterna vittnar om att han inte vandrar på krokiga stigar, inte heller avviker han från det han har sagt. Under vårt jordelivs resa får vi aldrig tro att våra val påverkar bara oss själva. Nyligen besökte en ung man mitt hem. Han hade en positiv utstrålning, men jag anade att han inte var helt aktiv i kyrkan. Han berättade för mig att han hade vuxit upp i ett evangelieinriktat hem tills hans far var otrogen mot hans mor. Det ledde till att de skildes och det fick alla hans syskon att ifrågasätta kyrkan och falla ifrån. Mitt hjärta kändes tungt när jag talade till den unge far som nu påverkat av sitt fars val fostrade dessa dyrbara själar utan det välsignelse som Jesu Kristi evangelium ger. En annan man jag känner, en före detta trofast medlem i kyrkan, hade frågor om en viss lärosats. Istället för att be vår himmelske fader om svar valde han att helt lita på världsliga källor för vägledning. Hans hjärta vände sig åt fel håll när han sökte efter vad som verkade vara människors ära. Hans stolthet blev kanske belönad åtminstone tillfälligt, men han blev utestängd från himlens krafter. Istället för att finna sanning förlorade han sitt vittnesbörd och drog med sig många släktingar. Dessa två män fångades in av osynliga undervattenströmmar och drog många med sig. Å andra sidan tänker jag på LaRue och Louis Miller, min frus föräldrar, som trots att de aldrig haft mycket av världsliga tillgångar valde att inte bara lära sina barn det åtställda evangeliets rena lära utan också att dagligen leva efter den. Genom att göra det välsignade de sin efterkommande med evangeliets frukter och hoppet om evigt liv. I sitt hem skapade ett mönster där prästadömet respekterades, där det fanns ett överflöd av kärlek och harmoni och där evangeliets principer vägledde deras liv. Louise LaRue visade sida vid sida vad det innebär att leva med Jesus Kristus som förebild. Deras barn kunde tydligt se vilka av livets drömmar som skulle ge frid och lycka. Och de valde därefter. Som president Kimball lärde, om vi kan skapa en stark stadig ström som flyter mot målet ett rättfärdigt liv, kan vi och våra barn föras framåt trots motvindar av svårigheter, besvikelser och frestelser. Spelar våra val någon roll? Påverkar det bara oss själva? Har vi stakat ut en stadig kurs i det återställda evangeliets eviga ström? Tid efter annan ser jag en bild som förföljer mig. Tänk om jag den där septemberdagen när jag kopplar av på stranden vid Indiska oceanen hade sagt till min dotter Nelly: visst, går det bra, simma ut till sandrevet. Eller om hon också hade följt mitt exempel och inte kunnat simma tillbaka. Tänk om jag hade behövt leva med vetskapen om att mitt exempel orsakat att hon dragits iväg av en undervattensström ut till havs för att aldrig återvända. Är det strömmar vi väljer att följa viktiga? Spelar vårt exempel någon roll? Vår himmelske fader välsignas som med den heliga andens gåva för att vägleda våra val. Han har lovat oss inspiration och uppenbarelse som vi lever värdiga att ta emot sådant. Jag uppmanar er att använda er av den gudomliga gåvan och utforska era val genom att ställa er frågan: är mina beslut fast rotade i Jesu Kristi evangeliums rika mölla? Jag uppmanar er att göra de anpassningar som behövs, små eller stora, för att tillförsäkra er vår himmelske faders eviga välsignelse för er själva och dem ni älskar. Jag vittnar om att Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Jag vittnar om att förbunden vi ingår är heliga. Vi får aldrig leka med heliga ting. Må vi förbli trofasta, ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
My message is directed specifically.
Mitt tal riktar sig särskilt till dem som inte är medlemmar i Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Jag ska ta upp en grundläggande fråga som många av er kan ha. Varför är Sista dagars heliga så angelägna om att berätta om sin tro och inbjuda mig att få veta mer om deras kyrka? Jag ber att Herrens ande ska hjälpa mig att kommunicera och er att tydligt förstå mitt svar på den här viktiga frågan. Hängivna lärjungar till Jesus Kristus har alltid varit och kommer alltid att vara trogna missionärer. En missionär är en kristen efterföljare som vittnar om honom som återlösaren och som förkunnar hans evangeliums sanningar. Jesu Kristi kyrka har alltid varit och kommer alltid att vara en missionärskyrka. De enskilda medlemmarna i Frälsarens kyrka har med allvar tagit på sig ansvaret att hjälpa till med att uppfylla det gudomliga uppdrag som Herren gav till sina apostlar och som finns i Nya testamentet. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och i Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen. Sista dagars heliga tar på allvar det ansvaret att lära alla människor i alla nationer om Herren Jesus Kristus och hans återställda evangelium. Vi tror att samma kyrka som grundades av frälsaren i forna dagar har återupprättats på jorden av honom i de sista dagarna. Läran, principerna, prästadömets myndighet, förrättningarna och förbunden i hans evangelium finns i hans kyrka idag. När vi inbjuder er att besöka kyrkan med oss eller undervisas av heltidsmissionärerna försöker vi inte sälja en produkt. Som medlemmar i kyrkan så får vi inte priser eller bonuspoäng i en himmelsk tävling. Vi försöker inte bara öka kyrkans medlemsantal. Och framförallt försöker vi inte att tvinga er att tro som vi gör. Vi inbjuder er att lyssna till de återställda sanningarna i Jesu Kristi evangelium så att ni kan studera, begrunda, be och själva få veta om det vi berättar om för er är sant. Någon kanske svarar, men jag tror redan på Jesus och följer hans lärdomar. Eller, jag vet inte om Gud verkligen finns. Vår inbjudan till er är inte ett försök att förminska er religiösa tradition eller er livsupplevelse. Ta med er allt det ni vet är sant, rätt och värt att uppskatta och pröva sedan vårt budskap. Liksom Jesus uppmanade två av sina lärjungar att komma och se, uppmanar vi er att komma och se om Jesu Kristi återupprättade evangelium utvidgar och berikar det som ni redan tror är sant. Vi känner verkligen ett högtidligt ansvar att föra ut det här budskapet till varje nation, släkte, tungomål och folk. Och det är precis det vi gör, med en styrka på idag över 88 000 heltidsmissionärer som verkar i över 150 länder i hela världen. De här utomordentliga unga män och kvinnorna hjälper kyrkans medlemmar att uppfylla sina gudomligt tilldelade och personliga ansvar att förkunna Jesu Kristi eviga evangelium. Men vår iver att förkunna det här budskapet är inte bara resultatet av en känsla av andlig plikt. Vår vilja att dela med oss av Jesu Kristi återställda evangelium till er återspeglar snarare hur viktiga de här sanningarna är för oss. Jag kan bäst beskriva det här, varför vi är så rättframma i våra försök att förklara vår tro för er, med hjälp av en upplevelse min hustru och jag hade för många år sedan tillsammans med två av våra söner. En kväll stod Susan och jag nära ett fönster i vårt hem och såg på när två av våra små pojkar lekte utomhus. Under sina äventyr så skadade sig den yngre av de två pojkarna i en liten olycka. Och vi märkte snart att han inte var allvarligt skadad och bestämde oss för att inte omedelbart rycka in. Vi ville se om något av det som vi har talat om i familjen, om broderskärlek, hade faktiskt sjunkit in. Och det som hände sen var både intressant och lärorikt. Den äldre brodern tröstade och hjälpte försiktigt sin lillebror in i huset igen. Susanne och jag höll oss nära köket för att se vad som skulle hända sen. Och vi var beredda att ingripa omedelbart om det verkade finnas risk för ytterligare kroppsskada eller kanske om en allvarlig olycka skulle komma. Den äldre brodern tog fram en stol till diskbänken. Han klättrade upp på stolen, hjälpte sen sin stor bror upp på stolen, bredde på vattnet och började hälla en stor mängd diskmedel på sin lillebrors skrapade arm. Han gjorde sitt bästa för att försiktigt tvätta bort smutsen. Och den yngre broderns reaktion på den här behandlingen kan bara korrekt beskrivas med hjälp av skriftens ord. Och de ska ha orsak att jämra sig och gråta och klaga och gnissla tänder. Och bröder och systrar, den lilla pojken jämrade sig verkligen. När skrubbandet var över så torkades armen omsorgsfullt med en handduk och skriket upphörde så småningom. Då klättrade den äldre brodern upp på köksbänken, öppnade ett skåp och hittade en oöppnad tub med salva. Trots att lillebrors skrapsyror inte var så stora så strök den äldre brodern ut nästan all salva i tuben på hela den skadade armen. Skriken kom inte tillbaka. För den yngre brodern tyckte tydligen om salvans lindrande verkan mycket mer än han uppskattade diskmedlets renande verkan. Den äldre brodern återvände till skåpet där han har funnit salvan och hittade en oöppnad förpackning med sterila bandage. Han öppnade sen förpackningen och virade bandage om hela sin brors arm från handleden upp till armbågen. Och när den akuta situationen hade rätts ut och hela köket var fyllt av salva och tomma förpackningar så hoppade de två små pojkarna ner från stolen med glada ansikten. Och det som hände sen är viktigast av allt. Den skadade brodern samlade ihop överblivna bandage och den nästan tomma tuben med salva och gick tillbaka ut. Han letade snabbt upp sina vänner och började sätta salva och bandage på deras armar. Både Susanne och jag slogs av uppriktigheten, entusiasmen och snabbheten i hans reaktion. Varför gjorde den här lilla pojken det som han gjorde? Jag ber er notera att han omedelbart och intuitivt ville ge sina vänner just det som hade hjälpt honom när han var skadad. Den här lilla pojken behövde inte drivas på, manas eller sporras för att agera. Hans önskan att dela med sig var den naturliga följden av en mycket nyttig och välgörande personlig erfarenhet. Många av oss vuxna beter oss på precis samma sätt när vi finner en behandling eller medicin som lindrar smärta som vi länge har lidit av. Eller så tar vi emot råd som gör att vi kan möta utmaningar med mod och rådlöshet med tålamod. Att dela med sig till andra människor av det som betyder mest för oss eller har hjälpt oss är inte alls ovanligt. Det här mönstret är särskilt tydligt när det gäller sånt som är av stor andlig vikt och betydelse. Till exempel så betonar en berättelse i en helig skrift som heter Mormons bok en dröm som en forntida profet vid namn Lehi hade. Huvudtemat i Lehis dröm är livets träd som symboliserar Guds kärlek som är det mest begärliga av allt och det mest glädjande för själen. Lehi förklarade: och det hände sig att jag gick fram och åt av dess frukt. Och jag fann att den var mycket söt, sötare än allt annat jag någonsin tidigare hade smakat. Ja, och jag såg att dess frukt var vit, och dess vithet överträffade allt jag någonsin hade sett. Och då jag åt av dess frukt, fyllde den min själ med mycket stor glädje. Därför började jag önska att även min familj skulle äta därav. Det största tecknet på Guds kärlek till sina barn är Herren Jesu Kristi jordiska verksamhet, försoningsoffer och uppståndelse. Trädets frukt kan ses som en symbol för välsignelserna av frälsarens försoning. Lehis omedelbara reaktion efter han har tagit del av frukten och upplevt så stor glädje, det var en större önskan att dela den med och tjäna sin familj. Så när han vände sig mot Kristus så vände han sig även utåt i kärlek och tjänande. En annan viktig berättelse i Mormons bok beskriver vad som hände en man som hette Enos efter att Gud hört och besvarat hans uppriktiga och vädjande bön. Han sa: om min själ hungrade och jag föll på knä inför min skapare och ropade till honom i mäktig bön och vädjan för min egen själ. Och hela dagen lång ropade jag till honom. Ja, och när kvällen kom höjde jag fortfarande min röst så högt att den nådde himlarna. Och det kom en röst till mig som sa: Enos, dina synder är dig förlåtna och du ska bli välsignad. Och jag, Enos, visste att Gud inte kunde ljuga, varför min skuld var utplånad. Och jag sa: Herre, hur kan det ske? Och han sa till mig: tack vare din tro på Kristus, som du aldrig förut har hört eller sett. Stå därför upp, din tro har helat dig. Nu hände det sig att när jag hört dessa ord började jag känna en önskan om mina bröder, nefiternas välfärd. Därför utgör jag hela min själ inför Gud för dem. När Enos vände sig till Herren helhjärtat ökade samtidigt hans omtanke om hans familjs, vänners och bekantas välfärd samtidigt. Den bestående lärdom som vi får av de här två berättelserna är vikten av att i vårt personliga liv uppleva välsignelserna av Jesu Kristi försoning som en förutsättning för uppriktigt och ärligt tjänande som sträcker sig långt bortom de dagliga rutinerna. Precis som Lehi, Enos och den lilla pojken i min berättelse så har vi som medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga känt den vånda som kommer av andlig ovisshet och synd. Vi har också upplevt reningen, sinnesfriden, den andliga läkdomen och förnyelsen och den vägledning som kommer först när vi lär och lever efter principerna i frälsarens evangelium. Jesu Kristi försoning erbjuder den rening som behövs för att man ska bli ren. Den lindrande salva som läker andliga sår och tar bort skuld. Samt ger det skydd som hjälper oss att vara trofasta i både goda och dåliga tider. För er släktingar och vänner som inte är medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har jag försökt att förklara de grundläggande anledningarna till att vi är missionärer. Absolut sanning finns i en värld som allt mer föraktar och avfärdar absoluta sanningar. En dag i framtiden ska alla knän böja sig och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära att Jesus Kristus är Herren. Jesus Kristus är absolut den evige Faderns enfödde son. Som medlemmar i hans kyrka vittnar vi om att han lever och att hans kyrka är återställt i sin helhet i de här sista dagarna. Den inbjudan som vi ger er att få veta mer om och pröva vårt budskap kommer av de positiva verkningarna som Jesu Kristi evangelium haft i våra liv. Ibland så kan vi vara generade, burdusa eller för envisa i våra försök. Vår enkla önskan är att dela med er de sanningar som är av största värde för oss. Som en av Herrens apostlar och med all min själs styrka bär jag vittne om hans gudomlighet och att han är verklig. Och jag inbjuder er att komma och se. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
At the conclusion of the conference, we express...
Nu, i slutet av konferensen, uttrycker vi djup uppskattning till alla som arbetar så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som har talat och de som har framfört den inspirerande musiken. Avslutande talare den här sessionen blir vår käre profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Vi alltid ber för dig. Avslutningsbön får vi sedan av broder John S. Tanner, första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Därefter gör konferensen uppehåll.
My brothers and sisters,
bröder och systrar, vi har upplevt två härliga dagar med inspirerade budskap. Våra hjärtan har berörts och vår tro har stärkts när vi nu tagit del av anden som varit närvarande under sessionerna. När vi slutar konferensen tackar vi vår himmelska fader för hans många välsignelser till oss. Vi har känt oss upplyfta och inspirerade av vacker musik som framförts under sessionerna. Bönerna som uppsänts har fört oss närmare himlen. Jag vill uttrycka hela kyrkans innerliga tacksamhet mot våra bröder som har avlösts under konferensen. Vi kommer att sakna dem. Deras bidrag till Herrens verk har varit enormt och kommer att märkas i generationer framåt. Må vi återvända till våra hem med beslutsamhet i hjärtat att vara lite bättre än tidigare. Må vi vara lite vänligare och mer omtänksamma. Må vi nå ut i hjälpsamhet, inte bara till våra medsyskon, utan också till dem som inte delar vår tro. Må vi visa respekt för dem när vi umgås med dem. Det finns de som kämpar varje dag med prövningar. Vi kan visa dem vår omsorg och ge en hjälpande hand. När vi bryr oss om varandra blir vi välsignade. Må vi tänka på de äldre och hembundna. När vi tar oss tid att besöka dem känner de att de är älskade, uppskattade. Må vi följa uppmaningen att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och stärka de matta knäna. Må vi vara ett ärligt och redbart folk som försöker göra det rätta. Alltid. Och under alla omständigheter. Må vi vara trofasta Kristi efterföljare, föredömen i rättfärdighet och lysa som stjärnor i världen. Mina bröder och systrar, jag tackar för era böner och mina vägnar. De stärker mig och lyfter mig. Medan jag strävar av hela mitt hjärta att göra Guds vilja och tjäna honom och att tjäna er. När vi nu lämnar konferensen nedkallar jag himlens välsignelser över var och en av er. Må de av er som är långt hemifrån återvända hem i säkerhet och finna allt i sin ordning må vi alla begrunda sanningarna vi hört och må de hjälpa oss bli ännu mer ståndaktiga lärjungar än före konferensen. Under tiden, tills vi möts igen om 6 månader, ber jag att Herrens välsignelse ska utgjutas över er. Ja, över oss alla. Och jag gör det i hans heliga namn. Ja, Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi ber verkligen för vår älskade profet. Vi tackar dig för honom. Vi ber dig att du utsträcker hans liv och välsignar honom och vi medlemmar i kyrkan över hela världen uttrycker vår kärlek för honom. Vi är tacksamma för din ande som har varit hos oss här under konferensen. Vi har lärt mycket och må vi nu leva det vi har lärt. Och hjälp oss att använda dessa lärdomar i våra liv och komma ihåg de känslor som vi har haft under konferensen. Fader, vi tackar dig för återställelsen av evangeliet och Jesu Kristi försoning som ger oss en stark vetskap om uppståndelsen och kunskap om förlåtelse. Fader, vi ber dig att du hjälper oss att använda den här stora gåvan som du har gett oss genom din son. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Detta var en utsändning från den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Talarna hade valts från kyrkans generalauktoritet och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning utan skriftligt tillstånd är förbjudet.